Hej och välkomna till Lingua-podden.
Ja, varmt välkomna.
Så spännande. Ni tänker nu, Lingua-podden, men vem är ni? Ni är inte de vanliga. Så vem är det jag pratar med nu?
Jag heter Carolina Ignell och jag är vice ordförande på Språknas Riksförbund.
Och jag heter Daniel Johnson och är också med i styrelsen. Så vi vill först börja med att tacka vår föregångare Sara Forster som satte igång hela Lingua-podden-projektet och gjorde otroligt många otroligt bra poddar. Och nu tänker vi att vi vill ändå fortsätta hennes arbete. Hon har gjort jättemycket och det har varit jättekul. Så vi vill fortsätta ha vår egen liten spin-off på Lingua-podden. Så det är liksom säsong 2 med mig och Carolina. Så hej och välkomna till säsong 2 på Lingua-podden.
Ja, men precis. Jag håller med dig. Man måste verkligen stanna vid hennes betydelse. För att vi tar tacksamt över. Men det är stor betydelse hon har spelat, verkligen.
Så vi hoppas att ni njuter av podden. Idag har vi i vårt första avsnitt 2 gäster. Och vem är det som vi har med oss?
Ja, men då är det 2 stycken forskare. Kristina Rosén och Kristine Fredriksson. Mm. Och det de har gemensamt, de har samarbetat ganska mycket. Och de pratar mycket om processorienterat skrivande. Mm. Och om hur man använder AI i undervisningen och digitalisering.
Jättespännande. Jag tänker just skrivande är tuff för elever. Det är den biten som jag tänker från tysklärare här nu. Så ibland drar det ner lite betyget om man tänker på just skrivande. Det är den som är kämpigt för eleverna. Så det kommer vara jätteintressant att få veta hur de tipsar om skrivning.
Ja, men absolut. Och jag är inte tyska, men jag håller med om det här med skrivandet. Mm. Jag kan också tycka att en svårighet är också hur eleverna äger sitt eget lärande.
Ja.
Genom att de liksom tar vara på den responsen som man ändå kan få lägga mycket tid på feedbacken som lärare. Att hur de tar vara på den och använder den framåt för att förbättra sina texter.
Jättespännande. Mm. Så, nu drar vi igång.
Ja, det gör vi.
Jag heter Kristina Rosén, lektor i tyska på Linnéuniversitetet.
Kul, hej. Och sen har vi också...
Kristine Fredriksson, jag är docent i tyska och forskare vid Göteborgs universitet.
Kul, välkomna. Sen har vi liksom massa olika spännande frågor för er. Jag undrar om du vill börja.
Ja, men det vill jag jättegärna göra. Ni har skrivit 2 stycken artiklar om processskrivning i moderna språk. Vad ser ni för gemensamma mönster i de här texterna? Vilka slutsatser kan ni då dra som är relevanta för lärare i moderna språk?
Ja, det var ganska många frågor på en och samma gång.
Ja, ganska bred fråga. Ja. Ja.
Vi har till och med skrivit 3 olika artiklar nu då. Och gemensamma mönster, det får vi kanske ta lite i olika ordning. Men om vi berättar om vår första artikel, hur det började. Så just det här med processskrivning då, eller processorienterat skrivande som man säger. Det hela började egentligen med språksprånget som var ett projekt som Skolverket har startat upp då. Fortbildning för lärare i moderna språk. Och då blev det så att Kristine och jag, vi koordinerade en modul och 4 olika moduler då som heter skriftlig produktion och interaktion eftersom det då är vårt forskningsområde. Och en del i, det finns 8 olika delar i den här modulen då, och då är processskrivning en del av det. Och då sa vi att men det här testar vi och bestämde oss för att utforska hur elever kunde jobba med processorienterat skrivande. Och det går till så här då, som ett antal lärare kanske redan har jobbat med såklart. Men eleverna får en modelltext som inspiration för att ha någonting att utgå ifrån. Och så ett antal frågor till den här texten då. Och sen så får de skriva en mindmap eller tankekarta som vi säger i Sverige ibland som förberedelse då. Och sen skriver de sin text efter den här förberedelseprocessen. Och sen så jobbar de i grupper. Optimalt enligt forskning är att de jobbar 3 och 3. Och ger varandra, alltså peer review-grupper, de ger varandra feedback. Och till, som stöd har de då en checklista. Och sen när de har gjort detta så skriver de om sin text. Och sen kör de samma process en gång till. Och sen skriver de om texten igen. Och sen rättar läraren en sista gång. Och sen reviderar de sin text då. Och då ville vi se hur det här arbetssättet fungerade. Och jobbade med en grupp gymnasieelever som läser tyska kurs 4. Så utvärderade vi den här studien då. Och så jämförde vi deras första textversion med den sista textversionen. Det vill säga efter 2 rättningsomgångar, inte efter lärarens rättning då. Utan första och sen den versionen efter 2 rättningar. Och då fick vi ju välja vad vi ville titta på. Och då bestämde vi oss för att titta på språklig korrekthet. Och i forskningen, vad är då språklig korrekthet? Ja, ett mått för att mäta språklig korrekthet är textkvalitet. Och där finns det också olika diskussioner. Vad är textkvalitet? Men vi bestämde oss för att titta på bland annat hur de böjde verb. Titta på korrekt ordföljd i huvudsats och bisatser. Nominalfraser. Prepositionsfraser. Och sen korrekt användning av olika typer av ord. Alltså vi tittar på lexikon då. Och sen då hade de stöd av den här checklistan som läraren hade gett dem. Och sen gjorde vi en utvärdering. Där vi skickade en enkät till eleverna och frågade dem hur de brukade jobba med skriftlig produktion och vad de tyckte om det här arbetet. Så gick den första undersökningen till då. Och Christine, om ni har någon fråga där eller vi fortsätter att presentera vad vi kom fram till.
Jag tycker det låter jättespännande, speciellt när man tänker på att oftast när man jobbar med elever, de skriver texter så vill de bara skriva en gång och sen bli klara med det. Men liksom att liksom ta dem tillbaka till texten och tvinga dem, låter lite hårt. Men att få dem att liksom läsa igen och gå igenom igen och liksom kolla på kompisens, det är ju, det låter jättegivande.
Ja, och så trodde vi ju också att det skulle ge effekt, att alltså den sista texten skulle se märkbart bättre ut, alltså innehålla mindre fel. Men det vi kom fram till att de flesta felen kvarstod faktiskt efter de här 2 feedbackrundorna. Ungefär 75% av felen kvarstod. Det de egentligen hade rättat och också gett feedback på, det var stor bokstav på substantiv som är typiskt i tyskan. Men alltså, de hade fortfarande jättestora problem med nominalfras, prepositionsfras, ordföljd i huvud och bisats. Alltså, där kunde de egentligen inte göra någonting knappast. Och vi såg att eleverna hade svårt när vi tittade på deras feedback, vilket de gav i grupperna även skriftligt. De hade svårt att urskilja grammatiska strukturer. Mm. Och när vi kollade sen på checklistan, då såg vi också att den var antagligen för vag. Alltså det var till exempel understryk under alla verbformer, men eleverna hade nog inte så mycket information av det, inte så mycket hjälp för att göra någonting med verbformen. För stryka under hjälper inte så mycket med vad man ska göra med det. Ja, alltså det behövs antagligen en genomgång och träning hur man ger feedback, kommer vi fram till. Men om vi tittade på enkäten så var eleverna rätt positiva till processskrivning. Och de tyckte också att det var mycket lättare att se fel i andras texter. Alltså de här feedbackrundorna gav dem ändå en medvetenhet om vilka fel som kan uppstå. Men sen var det också lite tvivel att man inte litade riktigt på rättningen från de andra. De ville hellre ha rättningen från läraren. Det blev ganska tydligt att de måste kunna förstå sina fel för att kunna åtgärda dem. Och det var där det bristade. Men sen tänkte vi, ja, Okej, den biten av textkvalitet när det gäller språklig korrekthet, den var kanske inte så positiv, men vi blev nyfikna på, men på vilket sätt har processskrivningen då påverkat deras skrivande? Och då ville vi veta, alltså till exempel hur de, när de liksom fick göra en mindmap, hur den påverkade textinnehåll. Och det handlar egentligen vår andra artikel om. Alltså dels innehåll, alltså rikedom på idéer, men också textlängden. Alltså, ja, är det en mindmap som innehåller många idéer, finns det då också väldigt många idéer i texten. Och det kunde vi se att en innehållsrik mindmap ledde till längre texter och mer innehåll. Eleverna fyllde på med egna erfarenheter och berättelser. Det blev alltså förhållandevis rätt långa texter. Vi tittade också på om en längre text innebär det också att eleverna använder sig av mer komplexa strukturer, alltså mer bisatser och mer koordinerade satser, alltså längre meningar. Och det såg vi delvis att det fanns, alltså vissa texter som var långa var också komplexa, men det fanns också långa texter som egentligen bara var en uppradning av enkla huvudsatser. Så det betyder inte att en lång text behöver inte vara mer komplex. Men det vi också såg, för vi tittade även på bisatser till exempel som hade fel ordföljd, som är i tyskan ganska komplext. Vi såg att eleverna gärna ville uttrycka sig komplext. Alltså de försökte verkligen att skapa längre meningar. Och där finns ju väldigt mycket att hämta för lärare när de ser att eleverna försöker uttrycka sig på det sättet. Att då kan man ju ingripa och stötta.
Jag tänker lärarna där ute som lyssnar. Vad ser ni för liksom svårighet att ta med det här med i undervisningen? Eller utmaningar? Vad tycker du? Hur liksom presenterar man det här för eleverna? För de kan ibland vara lite... De är inte supersugna att skriva. Men hur får man... Hur liksom lägger man upp den biten? Ni fick på?
Jag tror Kristina, du...
Ja, jag vill svara på det. Men lite, för vi bestämde oss för att nej, vi måste göra någonting. Vi försöker ta fram en modell som elever och lärare kan jobba utifrån. Och det allra första är så, hur främjar man elevers skrivande i moderna språk? Det är otroligt viktigt att de får skriva mycket mer än vad de gör. I de undersökningar vi gjort i olika klasser så har eleverna svarat att de skriver sällan jämfört med engelska eller svenska, där de får skriva mycket mer. Och det räcker inte att de bara får skriva några få meningar då och då, utan de måste faktiskt få skriva sammanhängande texter. Även om det tar tid och man tycker att det här tar mycket tid i undervisningen. Men ju mer de får skriva, desto snabbare skriver de när de har vant sig vid det. Och sen behövs undervisning i skrivande. Elever måste få jobba med strategier. Alltså att man har ren skrivundervisning med dem. Och ett exempel på detta är då processskrivning. Om man jobbar med det och etablerar det som ett arbetssätt, så kommer eleverna in i att träna skriftlig produktion. Och sen såg vi ju det här positiva som du sa, Kristine, med att om de jobbar med en mindmap och bygger ut den. De skrev alltså mer och det inspirerade dem. Vi såg det här med en utbyggd mindmap, att när de fick tid att förbereda sig skrivande så blev det bättre. Och sen att man går igenom som lärare och diskutera med dem. Okej, vi ska jobba extra med den här gången när ni skriver. Vi ska titta på de här strukturerna. Använd dem. Till exempel, vi jobbar med imperfekt. Vi jobbar med perfekt konstruktioner. Och de skriver en berättelse och fokuserar på skrivaren i rätt tempus. Eller använd er många adjektiv när ni skriver den här berättande texten. Men Likadant att man tar fram en checklista och går igenom tillsammans med eleverna. Man måste förankra den här checklistan och se till att de vet vad det är de ska titta på. Och vi tror att det här med skriv, stor bokstav på substantiv. En förklaring tror vi var att de såg alltså inte vad substantiv var. Utan de måste veta, de har inte ett metaspråk. Utan de måste lära sig de här grammatiska strukturerna. Det här är subjekt och verb och så vidare. Man måste alltså jobba grundligt med det här. Och sen träna då hur de ska ge varandra feedback. De behöver träna på det också. Ett bra sätt att starta, det är faktiskt att ta en text med olika fel. Och låta dem sitta i grupper. För då är de ju inte rädda för att kritisera någon. För det är också, det fick vi också kommentarer. Ja, men det är svårt att kritisera en kompis. Och om man börjar med en text där alla sitter och rättar. Och så tar man och går igenom det gemensamt då. Och låter dem ge både muntliga och skriftliga kommentarer. Och sen när de jobbar i grupp med feedback. Se till att de lär sig revidera. Och även revidera sina texter en sista gång när läraren har rättat texten. Och det framgick också i de enkäter vi har gjort i olika grupper att vi får tillbaka vår text rättad och sen tittar vi på felen och sen är det färdigt. Och då kommer man inte vidare i sin språkutveckling. Det går inte, utan de måste revidera och skriva om för att komma vidare. Och ju mer man upprepar det här, det tar ju tid i början, men efterhand så kommer de in i det och då går skrivandet snabbare. Så det vi vill säga och betona egentligen, eller vad säger du Kristine? Låt eleverna skriva mycket, även det vi kallar i Sverige moderna språk. Det skrivs alldeles för lite.
Ja, jag vill bara också tillägga det vi också märkte för vår undersökning. Det tog jag ut på, säger vi, hur många veckor, flera veckor. Det finns naturligtvis också en risk, och det framkom också i enkätundersökningen, att de tröttnar. Alltså eleverna tröttnar väldigt lätt att de ska jobba enligt det sättet. Så man, helst ska man varva fritt och kreativt skrivande, så man inte heller tänker så mycket på korrekthet, utan att man låter dem bara skriva mycket. Mm. Det behöver inte alltid rättas allting, men varva det med skrivundervisning och jobba också enligt det sättet, så man får upp en medvetenhet. Det vill jag säga.
Ja, att man blandar, inte bara jobbar med processing som du skriver, utan skriver överhuvudtaget. Och likadant anpassa feedback så att eleverna förstår. Och ibland, som du säger, då kan de bara få skriva till varandra. Man kan använda en hemsida där de får lägga upp olika texter. Men skriva. Väcka engagemang. Och sen har andra studier visat att när eleverna jobbar i grupp, där grupparbete fungerar bra, då väcker det engagemang. Det bidrar till ett bra samarbete, bidrar till kreativitet. Och det dyker upp ett antal såna här studier efterhand då, man jobbar på olika sätt. Men det är så viktigt. Sen har man också sagt, som jag sa, att en optimal grupp består av 3 elever då. Sen känner man ju som lärare, i alla fall på gymnasiet och grundskola, sina elever. Och så kan man fundera på, ska det vara homogena eller heterogena grupper? Och då behövs det, om alla har problem med grammatik, då kanske de inte kommer framåt. Men det måste vara en god stämning i gruppen. Men kanske blandat, någon som är lite bättre och som har lättare för vissa strukturer, så de kan hjälpa och förklara för varandra då, så att man blandar grupperna. Och som du sa Kristine då, varva just det här processorienterat skrivande som vi tror på, just det här rätta och revidera med friare former, för att annars tappar de motivationen. Och som du sa tidigare då, att det här, man får faktiskt tvinga elever in och reflektera, för att de tycker det är jobbigt i början. Enklaste vägen ut då. Men då lär man sig inte.
Här har jag en fråga. För att som lärare själv så tänker jag att en svårighet är för eleverna att ta till sig av feedbacken de får. Jag har också en fråga med checklista, men jag får ta den sen. För att när det kommer till feedback som läraren ger, vad har ni för tankar kring hur elever tar till sig feedback? Det kan egentligen både vara från lärare och från elever. Hur tänker ni kring det?
Igen, det här att ta till sig beror på om de förstår i huvudet tak vad läraren är ut efter. Sen är det också en fråga, ja, hur mycket ger man feedback på och hur mycket kan man bearbeta som elev? Och det är också en stor fråga som gäller forskning om feedback. Ska man ge fokuserat feedback på en struktur som vi har övertränat och sikta oss in på? Vissa elever, de vill ju veta, har jag gjort några fel? Jag vill veta allt. Jag vill att allting ska rättas. Alltså den här omfattande feedbacken. Det är nog att en lärare måste ha en otroligt bra elevkännedom. Hur eleven vill ha feedback. Men också, det behövs en bra stämning i klassrummet. Så de vet, ja, men vi gör så här. Så här jobbar vi med feedback. Att man förankrat arbetssätt, skulle jag säga. Mm. Och som Kristina nämnde, alla elever är intresserade av att förbättra sina texter. Tyvärr är det också så. Och det är ju ett problem som är svår. Mm. Jag vet inte om jag hjälpte dig med ett svar här, Kristina.
Det är ju svårt. Men som du säger, det här med att lärare måste känna sina elever. Det är lätt att säga, det beror på så grupper man har. Men det finns ju elever som vill veta, liksom, vad är det för fel här? Och så, jag tror man måste, det är väldigt viktigt att föra en diskussion. Att man kan ta emot feedback. Och sen tala om för eleverna, så fort de inte förstår så måste de fråga. Och kan de inte förklara för varandra så frågar de läraren. För feedback, det måste ges på ett positivt sätt. Och ett sätt att få elever att skriva bättre. Jag brukar säga, vi som har lärarstudenter också, båda två. Kom ihåg att även om det är en elev som gör många fel, leta alltid upp någonting som är bra. Och ge positiva kommentarer. Får man inte få positiva kommentarer, då får man liksom ingen glädje och inspiration till att jobba vidare. Och det gäller mycket i skriftlig produktion. Det finns alltid någonting som är bra. Och ger man negativa kommentarer, det vill säga bemärkelse, det här är inte bra, det här måste du ändra. Leta alltid upp någonting som är bra. Till exempel, du har jättebra variation på dina meningar när du skriver. Du är jätteduktig på att skriva koordinerade satser. Men tänk på att jobba lite mer med ordföljden. Och sen att man ger feedback både individuellt och sen inför hela gruppen då, med exempel. Det tror jag också är ett bra sätt att ge feedback på. Där man ser att här är många som gör fel på det, och så tar man upp det gemensamt. Man känner att man jobbar ihop.
Ja, jag skulle också vilja tillägga, alltså, det är ju det här problemet, hur gör man det angeläget för eleverna att de vill faktiskt ha en fin och korrekt text, att de verkligen också eftersträvar en utveckling i sitt skrivande. Och det är ju, hänger ju lite ihop med uppgiften. Alltså, det är ju bra om man kan förankra textarbetet i en uppgift som engagerar. Att texten till exempel publiceras, att andra kan se texten. Det är också en enorm motivation att jag vill att min text ser bra ut. Alltså, uppgiften i sig är väldigt viktig. Alltså, man kan skriva en insändare, göra ett blogginlägg. Man kan till exempel låta eleverna skriva information på skolans hemsida om kommande elever, så att de kan läsa, så ser det ut på den här skolan. Då blir det relevant. Och samtidigt, alltså, relevant också att den texten ska se bra ut. Då får texten en helt annan funktion. Det tror jag är väldigt viktigt. Det är inte så enkelt, men oftast tänker man, idag ska vi skriva en text och den texten ska handla om det här och det här. Det gör inte texten speciellt relevant. Alltså, att man verkligen försöker förankra den i ett större sammanhang kan vara en bra utgångspunkt. Och såklart, det är bra om eleverna också kan vara med och när man kan gemensamt komma fram till ämnen som intresserar, som man vill skriva, berätta någonting om. Och då är det naturligtvis också viktigt att man vet hur ska en viss text se ut. Ha en bra modelltext som man hjälper eleverna på vägen. Att så kan man, så kan en bra text i den genren se ut. Och så kan man också jobba tillsammans med att skapa en första text. Och det beror ju lite grann på vilken nivå man rör sig. Men att just hjälpa eleverna på traven tror vi är ganska bra. Och vi kommer kanske in lite senare på det. Nu finns ju AI och det är ett utmärkt verktyg att skapa modelltexter.
Mm. Mm. Jag tänkte, du tog upp det här med olika nivåer. För jag tänkte på det, jag jobbar på gymnasiet, har tyska steg 3 och 2. Och steg 2 är lite tuff ibland. Alltså jag tänker, ni jobbar mycket inte mot steg 4 om jag förstår rätt. Men hur jobbar man med lite lägre? Eller har ni tips på hur man kan tänka kring de lägre nivåerna, grundskola och liksom de här nybörjarkurserna?
Jag skulle säga att den enklaste textsorten, om vi ska titta, om man tänker på argumenterande text, debatt och så vidare. Det är faktiskt att börja med att beskriva bilder.
Mm.
Bilder inspirerar alltid. Och då har vi också AI. Man går in och talar om för ChatGPT, ge mig en bild som handlar om det och det. Det jobbar vi med i vårt nästa projekt där vi precis har samlat in material då. Och be elever skriva. Och den enklaste, lättaste sättet, jag beskriver en bild och sen berättande texter. Det är alltid lättare. Så den typ av texter ska man börja med. Skriv ett brev, det är också enklare. Det har vi också tagit fram ett material där vi skriver förslag på vilka olika textsorter man kan jobba med på olika nivåer då.
Mm.
Och sen finns det också förslag i läromedel då. På det sättet. Men sen tror jag att man kan jobba med redan på, i alla fall i årskurs 9 kan man jobba på det här sättet med processorienterat skrivande. Men inte tidigare. Mm. För då blir det nog lite för komplicerat och tar för lång tid. Men där kan man definitivt börja med.
Jag har en kort fråga, för jag tänkte på det här med att ni arbetar med checklistor. Då undrar jag, och då berättar ni att de, gissar jag då, konkretiseras efterhand. Att checklistorna från början som eleverna använde fick konkretiseras i senare stadier för att det skulle ge mer effekt och eleverna skulle arbeta med sina texter. Och då undrar jag, håller ni kvar vid den här tanken att arbeta med checklista? Eller finns det något annat verktyg som ni också tycker fungerar bra idag?
En checklista behöver de ha för att veta vad de ska titta på. Men när de får en checklista så måste de också veta vad det innebär. Om man skriver kontrollera subjekt-verb-kongruens, då sitter det något gäng och tänker, va? Vad är det? Det fungerar liksom inte. Och det här med skriv stor bokstav på substantiv. Det tänkte jag, men det är väl inget svårt? Jo, därför att de lyckades inte leta upp substantiven i texten. Och därför tror vi också på det här då med att rätta texter gemensamt. Vad är det man ska titta på? Se till att eleverna har ett metaspråk. För har de inte ett metaspråk och har lärt sig förmågan att kommentera och titta på olika strukturer, då har de inte någon nytta av en checklista överhuvudtaget. Den hjälper inte. Och det var ju där vi såg i vår första undersökning då. Vad säger du, Kristina?
Ja, jag vet inte om jag förstår din fråga. Alltså en checklista som är liksom för en hel grupp behöver inte vara det enda medlet. Man kan ju också låta eleverna göra en loggbok, alltså en portfolio eller någonting där de tittar på sitt eget skrivande. Men det är ändå viktigt att få igång deras reflektion. Och det är inte alltid lätt, men annars blir de inte medvetna om sitt skrivande och vad de kan bli bättre på.
Jag tänker en checklista kanske. Jag tänker nästan om jag tänker som ni har gått igenom, att man måste nästan undervisa checklistan först då, så att de förstår den här punkten med substantiv. Okej, vad betyder det? Och kanske exempeltext. Och sen, så att man liksom jobbar med det innehållet i checklistan. Inte bara säga, men här finns en checklista. För de har tufft för att ta till sig innehållet.
Ja,
precis så.
Och sen innan pratade ni lite om AI. Och jag är jättenyfiken på det här nya ni skriver om, med jobbar med hur man använder AI i undervisningen. Just i kring skrivande. Kan ni berätta lite mer om den?
Vi har egentligen gjort två undersökningar. Den första undersökningen, det var alltså en lärare som var väldigt intresserad av att använda AI som rättningsverktyg. Och vi är inne alltid i kurs 4, så det var också en grupp i kurs 4. Och eleverna jobbade med processorienterat skrivande även då. Och det vi kom fram till var att eleverna tyckte det var positivt. De använde också AI, ChatGPT, rätt mycket. Men det vi såg i elevernas kommentarer är att de egentligen inte, och det är egentligen samma igen, de gjorde verkligen ingen jämförelse på djupet med texten som var rättad av AI och sin egen text, utan de tyckte AI har gjort det och det och det, ChatGPT har gjort det och det och det, men inte egentligen använt det sen för att förbättra sin text. Och när vi såg detta tänkte vi, nu måste vi se att vi kan implementera en modell. Vi kallar det för AI Profit-modell, och det handlar egentligen om att man använder ChatGPT för att prompta textskrivning, alltså med en modelltext, och att även en bild, för text och bild är alltid är bra att ha en kombination för att få igång idéer. Och sen även att använda ChatGPT som feedback-tool. Och det gjorde vi också en datainsamling nu i en tyska grupp 4, 21 elever. Man kan säga modellen innehåller flera steg, alltså först en planeringsfas. Att man tar fram en modelltext och en bild, och det kan man, alltså det gjorde vi med hjälp av AI. Läraren i den gruppen hade också lite önskemål om vilka strukturer som skulle tränas, eftersom eleverna hade gått igenom. De skulle alltså träna preteritum och pluskvamperfekt. Och då fick vi även uppslag från ChatGPT vilka ämnen som skulle passa bra. Så vi fick ganska mycket hjälp att bara designa egentligen på studie. Och det kan man naturligtvis också använda som lärare.
Kristine, förlåt, kan man inflika en sak där? Att vi började med ChatGPT tillsammans med processorienterat skrivande, det var egentligen lärarinitierat. För det var en lärare som gav oss idén och sa, nu, de var så dåliga på att ge varandra feedback. Så jag bestämde för att nej, nu använder vi ChatGPT, för att det motiverar dem säkert till att rätta på mer och liksom motivera dem att jobba igenom sina texter. Men som du sa då, att de reflekterade inte, utan de tittade och sa ja, men det var, jag kan ju skriva texter åt oss, och nej, det blev jättesvårt och så vidare. Och då, som du säger, så sa vi att vi måste ta fram en modell för både lärare och elever och sen tvinga eleverna in i att reflektera bättre då. Jag skulle bara lägga det på bakgrunden till att vi gjorde det här då.
Precis.
Och det, ja, känns Daniel. Den biten som är lite, det är liksom en svår nöt att knäcka, tänker jag. Det liksom, den här reflekterande och liksom få eleverna att, jag tänker ni på om tid innan, det tar jättemycket tid att skriva, men också reflektera. Man måste hålla sig kvar vid texten nästan och få eleverna att nu är vi kvar i, det är samma text, men det kan bli bättre. Man kan tänka på hur det kan bli bättre. Det känns, det är liksom kampen, tänker jag. Det måste vi ta tag i som lärare.
Och det försökte vi alltså göra med den här modellen. Alltså att de fick först en text för att få idéer, även stödfrågor för att komma på egna idéer. Sen fick de göra en mindmap för att komma och hitta ett innehåll, och sen fick de skriva texten och efter det rätta texten med hjälp av ChatGPT. Och även då kommer just den här reflektionsbiten in, att de fick också ingen checklista, men de fick egentligen göra en slags loggbok. Vi gav förslag vad de ska titta på, alltså olika grammatiska strukturer. Titta, jämföra egen text med den rättade texten. Och då skulle de föra en reflektion. Även vilka förslag de tyckte, aha, de var bra, de vill jag komma ihåg, de vill jag ta med mig. Alltså, att också förhålla sig kritisk till just ChatGPT-text. Vi ville inte bara då använda det nu oreflektera och det är bara bra, utan de skulle verkligen också ta ställning till det här verktyget. Och sen efter det fick de också föra en muntlig diskussion i smågrupper och då prata om de rättningar som ChatGPT hade gjort och vad de hade liksom tänkt på i sina loggböcker. Och ett sista steg var då att de fick revidera den egna texten. Och då tänkte vi, nej men nu får de inte ha den färdig, perfekt rättade texten. Då finns ingen vits med att skriva om den en gång till. Den finns ju redan klar. Utan de fick revidera utan att ha tillgång till rättningen eller sin tid. Utan fick komma ihåg vad fanns med. För att vi ville få igång något tänkande när de skrev om texten. Och vi kan ju säga att vi har utvärderat en enkät som vi har gjort. Vi kommer titta nu även, vi har gjort ett pre-test och post-test. Alltså har verkligen text förbättrat sig, men det har vi inte kunnat analysera först. Vi har en massa data. I vår undersökning fick de jobba enligt den modellen 3 gånger. För vi vill också samla in vad hände på vägen, reflektionerna. 3 gånger, vad liksom gör eleverna när de arbetat enligt den modellen flera gånger. Och vi kan säga vad vi kom fram till i enkäten, det var ju att eleverna var mest positiva till rättningen från ChatGPT. De var ganska positiva till modelltexten och stödfrågorna. Men, och det kanske förvånar inte, de var mindre positiva till revideringen av sina texter. Och jag kan ju bara ha en kommentar där, för vi har samlat, alltså vi hade både slutna och öppna svarsalternativ. Och det var en elev som skrev, ärligt talat så var det säkert bra för kunskapen, men det var inte roligt att skriva samma sak igen, vilket ledde till mindre motivation och då blev texten inte alltid bättre.
Och alltså det känner jag igen, känner jag från klassrummet. Det är ändå skönt att ja, du kommer från forskningen också, för det är det vi möts med ofta. Jag tänker det är det som vi måste jobba med, för de kanske fattar själv, den här eleven ju, han eller hon fattade att det kanske blir bättre med min kunskap, men det är kanske lite tråkigt. Alltså det är lite jobbigt att redigera sin egen text, det är det ju. Du måste kanske hjälpa eleven att vara med på det.
Ja, men jag kan verkligen bara fylla i den. Jag håller med dig, okej. Men om man kan använda det uttrycket fortfarande, att äga sin egen kunskap och äga sitt lärande. Mm. Att det är ändå det man brottas med som lärare när det kommer till feedback. Ja. Så att, det blir superinspirerande att höra er berätta om de här olika vägarna som man kan ta med verkligen. Olika verktyg.
Verkligen.
Ja. Jag undrar, vill ni säga någonting mer om det här med den här AI-delen innan vi går vidare?
Nej, bara en kommentar. Och då har väl de flesta kommit på efterhand. Det är otroligt viktigt vad det är för direktiv man ger till ChatGPT.
Mm.
Och första gången då hade eleverna bara att okej, rätta min text. Och det går inte. Men man kan be ChatGPT om så otroligt mycket. Ge mig, rätta den här texten och lägg dig på A2-nivå. Eller rätta den här texten utifrån B1-nivå. Rätta texten och tala om för mig vilka grammatiska fel jag har gjort. Förklara och så vidare. Och det kan man köra om och om igen tills man blir nöjd då. Och det tror jag att, det pratar vi också om att det är fram i den här modellen vi jobbar med. Att man ger tips till lärare i vilka prompts. Så kallat då, som man ska ge ChatGPT. Och likadant man talar om för elever. Vad är det man vill ha hjälp med? Och att man är noga med vad man matar in. Sen har ju inte ChatGPT alltid rätt. Och det såg ju eleverna till vår stora glädje. Nej, ChatGPT hade skrivit något konstigt, alltså det håller jag inte med om. Lite så. Och det är bra, för då vi såg att de började reflektera mer. Men det vi vill är att de reflekterar över sin egen skriftliga produktion. För om man inte tvingar in elever i att reflektera, så kommer de aldrig att utveckla språket vidare. Så det är det som vi är ute efter mycket.
Tänker det är prompts är ju en konst i sig, tänker jag. Hur man formulerar de här prompts så de blir liksom vettiga. Det har man brottats med också. Det är en ny utmaning.
Mm.
Jag var faktiskt på en tysk lärarkonferens här om veckan, och då sa hon som ledde workshopen att det kanske blir liksom framtida frågeställningar till elever. Skriv en prompt på tyska eller franska eller spanska om det här. För det är ändå väldigt spännande språkligt också, tänker jag. Alltså hur man skriver en prompt. Men de är tuffa.
Ja, men det är grejt. Så det blir avgränsad och jag kan tänka mig.
Mm.
Vi har ju pratat mycket om ChatGPT, och det finns ju andra digitala verktyg som man också kan använda. Ja. Såklart vill jag bara lägga till som en liten passus. Liksom.
Och Copilot till exempel som används.
Ja, då funderar jag. Kristina, du har ju tittat på digitaliseringen i skolan i Sverige och Tyskland, eller hur?
Mm.
Och då undrar jag, alltså, vad kan du se för effekter som digitaliseringen har inneburit för språkinlärningen i Sverige?
Jag kan inte svara direkt på vilka effekter det har haft på språkinlärning. Det är en väldigt stor fråga. Och det har gjorts olika studier då. Men det jag fokuserade på i min... jag har skrivit två olika artiklar om det då. Det var... digitaliseringsstrategin i Tyskland och Sverige. Det var det jag var ute efter. Först gjorde jag tillsammans med en kollega en undersökning i årskurs 6, hur man jobbade. Och där fick elever i Tyskland och Sverige utvärdera ett spel. Då visade det sig att de svenska eleverna var jättesnabba på att gå igenom det här spelet. Och sen tog det slut och så var det inte kul längre. Medan de tyska eleverna kämpade med det här. Därför att vi började med digitalisering i Sverige så otroligt mycket tidigare än man gjorde i Tyskland då. På gott och ont. Så jag tänkte, vi genomför en undersökning. Svensk-tysk skola. Genomförde lärarintervjuer på olika platser i södra Sverige. Och lärarintervjuer i två olika delstater i Tyskland, Schleswig-Holstein och sen i de gamla bundesländerna, man säger. Det finns ju 16 olika delstater i Tyskland och man jobbar på olika sätt. Och sen så vill jag ha i Mecklenburg-Vorpommern där man har olika förutsättningar. Då ville jag se om det fanns skillnader där också. Och det var ungefär, jag fick in enkätsvar från cirka 200 elever i Tyskland och 200 i Sverige. Så ett tillräckligt stort material för att kunna säga någonting. Det fanns skillnader och detta var årskurs 9 i Sverige då. Och sen gymnasieskola och en Gesamtschule som det heter i Tyskland då, som är mer efter svensk modell då, årskurs 1-9. Men alla samma åldersgrupp, 15-16 år. Intressant skillnad i digitaliseringsstrategi, det var att i Sverige så gjorde vi så här, alla ska ha en laptop. Ni kommer ihåg den här 1-1 eller en läsplatta. Och sen så skulle varenda elev ha detta. Det fanns ju inget innehåll. Det fanns inga digitala läromedel. Och lärarna fick ju faktiskt sitta och ta fram digitala läromedel själva. Och många lärare gjorde det. Och studenter som har skrivit sina kandidatuppsatser om det här också. Hur gjorde man i Tyskland där man införde digitaliseringsstrategi några år? Ett antal år senare då, 2016. Jo, då sa ansvarig minister så här, nej, sa hon. Först så tar vi pedagogiken, sen tar vi tekniken. Medan vi gjorde precis tvärtom. Så den här artikeln publicerade jag 2021. Då hade man fortfarande datorsal i Tyskland, de flesta skolor. Och här hade varenda elev en dator eller en läsplatta. Det som var gemensamt när jag frågade eleverna vad de tyckte. De svenska eleverna hade ju många förslag då. Eftersom det hade gått ett tag på olika läromedel. De jobbade med det. Och mest att jobba med glosor och så vidare. Och i Tyskland så hade de i stort sett inga förslag. För det fanns ju inte så mycket. Inga läromedel i Tyskland. Men gemensamt för alla var, de ville jobba till 50% med fysiska läromedel och till 50% med digitala läromedel. Och nu är vi ju tillbaka dit i svensk skola. Och blev våra elever allmänt bättre? Har de producerat liksom i PISA-undersökningar och som man har gjort? De har inte blivit bättre. De har inte ens blivit bättre på digitala verktyg i den senaste studien där man undersökte det. Än övriga Europa, vilket man kunde förvänta sig då. Men det måste alltså vara ett innehåll som är bra. Och digitala verktyg är jättebra, men man kan inte använda dem utan att reflektera. Och lärare kan inte förväntas jobba med detta om man inte får fortbildning och ett bra material och bra verktyg att jobba med. Det räcker inte bara med teknik då. Så det är ganska intressant att jämföra. Annars tänker jag, men Tyskland ligger ju så långt framme. Ja, i teknik, men digitalisering i utbildningssammanhang är en helt annan sak. Och det är faktiskt på gott och ont då. Men det som var roligt var att det som var gemensamt var att nej, men jag vill skriva med papper och penna för jag lär mig bättre då. Och sen, nej, jag vill använda en dator eller med bättre då. Och det var det precis 50-50 då, i de här grupperna.
Så ändå lite spännande. Att det, ja, jag tycker det är lite kul. Jag jobbade i Tyskland 2012 till 2014 i en skola där. Det var datorsal och kryttavla. Ja, jag var lite chockad när jag kom till Sverige och skulle jobba med datorer. Alla elever skulle få vara sin dator. Jag tänkte, hur gör man då? Men det är ändå spännande med skillnaderna. Och att det kom fram till samma sak också, 50-50. För jag tänker, som du säger, vi går åt det hållet nu också med skriva för hand, alltså pappersböcker och lite så.
Ja.
Det är bra om man som lärare kan få välja vilket verktyg funkar bäst nu. Nu jobbar vi med det här, precis. Då får jag bestämma vad det är som passar bäst.
Ja, och likadant olika inlärartyper. Elever, en del lär sig bättre liksom genom att se bilder eller skriva på en dator. Och man blandar alla olika metoder är det mest effektiva. Det har man ju tittat i språkinlärningsforskning. Det finns ju inte en metod. Och det är skönt det. Eller i och för sig, det kanske skulle vara jättebra. För då skulle alla lära sig perfekt.
Ja.
Men den metoden existerar inte.
Inte än. Det kanske kommer någon gång. Det kanske blir nästa forskningsprojekt om ni skriver.
Det vet
jag. Ja, men så efterhand kan man reagera på att det var allt eller inget. Liksom, att Sverige gick in i digitaliseringen till 100%. Och nu precis. Efterhand så är det kanske inte jättemånga som försvarar det. Även om jag då personligen kan ställa mig bakom demokratiseringsprocessen. Alltså att alla elever fick tillgång till en dator. Vilket annars liksom är en socioekonomisk. Alltså där finns ju olika förutsättningar. Men pedagogiskt är något annat.
Ja, jag måste bara ge en kommentar när du säger det. I en av skolorna som jag besökte så sa de, nej men vi i det här villaområdet så har ju föräldrarna mycket pengar. Och en pappa jobbar på bank så vi frågade om inte föräldrarna kunde betala en dator till sin son eller sin dotter. Så här har vi två klasser där alla har en dator. Och jag bara tittade och så sa jag, vet ni vad? Det här skulle vara totalförbjudet i Sverige. Mm. Va? Varför då? Sa de. Därför då. Det måste vara jämlikt. Man skulle aldrig få be föräldrar betala för en dator. Nej. Så det var också totalt olika kulturer.
Jättespännande. Nu snart behöver vi runda av lite grann. Så jag undrar, om jag kan säga en sista fråga som vi ställer i varje podd. Eller, som är, vad kan vi ta med oss i klassrummet imorgon? Nu lyssnar en massa lärare och vi vet vad tar de med sig i klassrummet? Från allt ni har gjort. Det är en jättesvår fråga för oss.
Alltså vi är mästare på stora frågor, jag precis, och Daniel. Ja. Så att ni får en till.
Alltså, jag skulle vilja börja egentligen. Alltså, någonting som är otroligt viktigt är tydlighet i allt man gör. Tydliga instruktioner. Förankra det man vill göra skriftligt, skrivande i elevgruppen.
Mm. Ja, och låt elever skriva mer i moderna språk. De måste få skriva mer, annars så kommer vi aldrig få igång någon språkutveckling. Och sen diskutera, samarbeta med eleverna för att fråga dem, vad vill du här skriva om? Lusten att skriva. Och det är inte alltid roligt. Det har också varit i svensk skola. Det måste vara kul. Men man måste faktiskt lära sig kämpa för att lära sig någonting för att komma vidare i sin utveckling. Men jag tror en bra diskussion. Och sen skriva mycket. Och som du sa, Kristine, tydliga instruktioner. Annars blir det ett hinder för elever att komma vidare. Då.
Underbart. Då tar du med oss imorgon på lektionen och vi säger alla, nu skriver vi. Nu kör vi igång. Ja.
Med en tydlig instruktion.
Ja, såklart, såklart.
Absolut. Ja. Alltså superinspirerande, verkligen. Alltså, jag hade gärna velat prata länge, men vi får runda av, va?
Ja, vi får det.
Och tacka så mycket.
Tack så jättemycket för att ni kunde vara med.
Tack så jättemycket att vi fick vara med.
Detta är en podd av Språklärarnas Riksförbund. Vill ni veta mer om vem vi är och vad vi gör? Så det är bara att gå in på vår hemsida, språklarna.se. Stort tack till John Kraft, vår jingle, och även till Sveriges Lärare Malmö för att vi fick använda er poddutrustning.